بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا بكم رضا بحول الله تعالى أتفرشة لا سفرون بوكيا لطائف المعارف وبالحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى där han talar om hur vi på bästa sätt ska ta tillvara på dessa säsonger och högtider av dyrkan. För Allah subhanahu wa ta'ala som skapat åren och månader och veckor och dagar har valt ut vissa tider att vara bättre än andra. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Att eran Herre skapar vad han vill och särskiljer vissa från skapelsen. Så vi har välsignade tider, välsignade platser, välsignade personer, välsignade gärningar. Och från dessa tider och säsonger som är välsignade är de fyra heliga månaderna av islam. Allah Azza wa Jal har gjort 12 månader och fyra av dem är hurum, heliga. Och den bästa av dessa fyra heliga månader är denna månad som vi nu befinner oss i, som kallas för Dhul-Hijjah. Och det är den sista månaden i den islamiska kalendern. Och från de bästa dagarna av Dhul-Hijjah är dessa 10 första dagar av denna månad. Och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith att de är khayru ayami dunya. De bästa dagarna i hela dunya är de här 10 dagarna. Dess dagar och dess nätter är bättre än dagarna och nätterna av Ramadan. Med undantaget av Laylatul Qadr. Men de här 10 dagarna och dess nätter är bättre än Ramadan. Så att man ska verkligen passa på att göra mycket goda gärningar i dessa dagar. För att profeten alaihi salatu wassalam har sagt att det finns inga dagar som är bättre hos Allah än de 10 dagarna av Dhul-Hijjah. Och det finns inga dagar där goda gärningar är bättre och mer älskade hos Allah än de här 10 dagarna. Nah. Så de här 10 dagarna är, mashallah, unika. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen svurit på dessa 10 dagar. Då Allah säger, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Allah svär vid soluppgången. Och Allah svär på vad han vill. Men vi får bara svära på Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah وَلَيَالٍ عَشْرٍ och de 10 nätterna. Och de flesta ahlu tafsir säger att vad som här menas är de 10 nätterna och dagarna av Dhul-Hijjah. De här 10 första dagarna av Dhul-Hijjah. Och det vi vill betona, det vi vill att ni ska förstå är vikten av de här 10 dagarna. För många muslimer, som Sheikh ibn Uthaymeen och ulama nämner, de kämpar jättemycket de 10 sista dagarna av Ramadan. Vilket är bra, mashallah. Men de här dagarna, det är som vilka dagar som helst. De bästa gärningarna är de gärningar du gör i dessa dagar. Alla gärningar. Frivillig fasta, du betalar zakat, sadaqa, göra dikir, läsa Koranen, gå till moskén, vara god mot dina föräldrar. Allting är bättre i dessa 10 dagar. Och belöningen mångdubblas otroligt mycket under de här 10 dagarna. Så man ska passa på att göra mycket extra. Göra mycket sunna och så vidare. Så att man inshallah får så mycket belöning som möjligt. Och vi har talat om dygden av dessa 10 dagar. Och många ulama, som Ibn Hajar al-Asqalani och andra, har forskat i varför de här 10 dagarna är de bästa dagarna. Och då säger många för att de omfattar alla dyrkan. Yani dyrkan som inte görs resten av året görs i de här 10 dagarna. I de här 10 dagarna gör vi salat, eller hur? Ja, vi gör salat. Vi kanske betalar zakat eller sadaqa. Vi fastar. Frivillig fasta. Eller åtminstone kommer vi inshallah fasta Arafa-dagen. Och man gör hajj och umra i de här 10 dagarna. Och det gör man inte. En hajj gör man inte på några andra dagar under året. Och att man också under dessa dagar slaktar al-udhiya, vilket man inte heller gör på någon annan tid under året. Så att de här 10 dagarna gärna samlar så mycket gott som inte samlas under andra dagar. Vad som också tyder på dygden av de här 10 dagarna är att det var under dessa 10 dagar som Allah subhanahu wa ta'ala skickade iväg Musa alaihi salatu wassalam för att tala till honom och att ge honom uppenbarelsen. Som Allah säger, wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha bi'ashr. Att vi lovade Musa 30 nätter och vi fullbordade med 10. Surat al-Araf. Så ulema nämner att de här 10 dagarna av Dhul-Hijjah är de sista dagarna av de här 40 dagarna som Musa alayhi salam gick iväg för att prata med Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa ulema säger att det är de 10 första. Men i alla fall, det är från de här dagarna då Allah azza wa jal särskilde Musa med denna mashallah unika händelse. Och det berättas också här från Mujahid att han säger: ma min amalin fi ayami sana afdal minhu fil ashr min Dhul-Hijjah. Att det finns inga dagar där det är bättre att göra goda gärningar än dessa 10 dagar av Dhul-Hijjah. Wa hiya al ashr allati atammaha Allah li Musa. Och det är de 10 dagarna som Allah fullbordade för Musa. Genom de 10 extra dagarna som var utöver de 30 dagarna. Och som också bevisar hur viktiga dessa dagar är, att det är de sista dagarna av al-ashhur al-ma'lumat, ashhur al-hajj, de som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Baqara, al-hajju ashhur ma'lumat. Att al-hajj är under specifika månader, specifika dagar. Och han säger att det är Shawwal och Dhul-Qa'ada och de 10 dagarna av Dhul-Hijjah. Så att i och med att Eid kommer och infaller så är det slut igen. Så att det avslutar denna unika tidpunkt också. Han säger att vad som också bevisar hur unika och förträffliga dessa dagar är, att Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat för oss att vi ska göra mycket dhikr under dessa dagar och tacka Allah subhanahu wa ta'ala för allting gott som han har gett oss. Att han har gett oss al-baha'im, baha'im al-an'am, dessa boskap som vi kan nyttja, som vi kan äta och mjölka och få så mycket gott ifrån. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Hajj. Ja. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, liyashhadu manafi'a lahum وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. I surat al-Hajj. Att folket då kommer till Hajj för att bevittna olika former av nyttor och för att minnas Allah under bestämda dagar. Minnas Allah över de goda, genom boskap som Allah har givit dem. Så man ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala för det, den här gåvan att man har fått, بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ. Ja. Och de flesta av ulema, nämligen Ibn Rajab, säger att al-ayyam al-ma'lumat är de 10 dagarna av Dhul-Hijjah. Och detta berättas från Ibn Umar, Ibn Abbas, al-Hassan, al-Ata, Mujahid, Ikrimah, Qatada och många andra. Och det är också Abu Hanifa, Imam Shafi'i och Imam Ahmeds åsikt. Så när Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen säger att vi ska minnas Allah under ett bestämt antal dagar, fi ayami ma'lumat, så är det de här 10 dagarna. Så Allah har i Koranen uppmanat oss till att göra dhikr under de här 10 dagarna. Ja. Och han berättar också från Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu att dessa dagar är de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah, med undantaget för Eid-dagen. Och så sa han wa annahu qala la yuraddu fihinna du'a. Och att Abu Musa al-Ash'ari sa att dua inte nekas under dessa 10 dagar. Så här har vi också en annan dygd. Att dua är mustajab, den är besvarad under de här 10 dagarna. Så man ska passa på att göra mycket, mycket dua. Eller hur? otroligt mycket dua under de här 10 dagarna. Och det är generellt. Han sa inte en speciell timme, en speciell natt eller en speciell dag, utan alla 10 dagar. Bismillah från morgon till kväll. Och under hela natten kan man göra mycket dua. Och han säger också att de här 10 dagarna är unika. För det är de dagarna då personen som ska åka på hajj tar med sig sin hadi. Han tar med sig sitt offerdjur till hajj. Och det här gjorde man förr i tiden. Det gör man inte längre. Men förr i tiden kunde man ta med ett lamm eller en ko eller kamel till hajj för att slakta den i hajj. Men nu för tiden så finns ju alla djuren i Mekka. Och att man också under dessa dagar äter från detta kött som man slaktar i slutet på dessa 10 dagar. Och det är Yom al-Nahr, yani Eid-dagen. Ja. Och han nämner också att man under dessa dagar, de som åker på hajj, också gör mycket dhikr. Minns Allah subhanahu wa ta'ala under dessa 10 dagar. Så som profeten alaihissalam har sagt, afdal al-hajj al-ajju wa thajju. Att den bästa hajj är den som är ajj wa thajj. Och ajj betyder här att man höjer rösten med dhikr, med talbiya. Att man säger högt, labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik, tills man nästan tappar rösten, så som sahaba gjorde. Och en thajj är att man slaktar otroligt mycket. Gärna man slaktar kameler och kor och lam. Och det här är då den bästa hajj, där man höjer rösten och där man offrar sina offerdjur. Så han säger att man minns då Allah subhanahu wa ta'ala under dessa 10 dagar i tacksamhet till Allah över denna ni'ma som han har gett oss med att vi har fått dessa boskap. Och han säger också att de bästa av gärningar är de där man minns Allah mycket. وافضل الاعمال ما كثر ذكر الله تعالى فيها خصوصا الحج. Att de bästa gärningarna är de gärningarna där man minns Allah mycket. Och här säger han att det är en generell princip. Vilken är den bästa salat? Den salat där man minns Allah mycket. Man har khushu', den bästa påminnelsen om Allah, att be med ödmjukhet, med fokus. Och den bästa fastan är den när man minns Allah mycket. Man gör mycket dhikr, mycket toba, mycket istighfar, läser mycket Koran. Den är bättre än den fastan där man inte minns Allah mycket. Och den bästa hajj är den hajj där man minns Allah mycket. Det finns en generell fäida också här. Att de här dyrkan, att be, att fasta, att göra hajj. En av de största huvudsyften bakom dem är just att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Varför ber vi? Syftet med bönen, det kanske inte är själva rörelserna. Allah har sagt i Koranen, وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ. Allah säger, förrätta bönen för att minnas mig. Och då säger Ibn Qayyim att yani, själva huvudsyftet med all dyrkan är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så ju bättre och ju mera man minns Allah, ju bättre blir ens dyrkan. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt just gällande hajj att man ska minnas honom mycket. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ. Och minns Allah vid الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Och det är den plats där man går förbi när man lämnar Arafa. Och de som har varit på hajj, de vet. Och så säger Allah, och minns Allah, han som har vägledt er. Och så minns Allah, tacka Allah subhanahu wa ta'ala att han vägledde er till islam. Förtjänar han inte att prisas? Förtjänar han inte att tackas? Ej wallahi. Han förtjänar att minnas dag och natt. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter, وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Att man också ska be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Vilket också är dhikr som man också gör i hajj. Och dessa dhikr gör man då under de 10 dagarna av dhilhijja. Ja. Och han nämner också en hadith. Det finns lite kalam om hadithen, lite ikhtilaf i Sunan Tirmidhi. Där profeten alaihissalam har sagt att tawaf bil bayt, att gå runt Kaaba och att gå mellan Safa och Marwa, de här två bergen, och att kasta sten vid al-Jamarat är alla till för att minnas Allah Azza wa Jal. Och Imam al-Tirmidhi säger att den här hadith är autentisk, den är Hassan Sahih, medan vissa andra ulema nämner att den är daif. Wallahu alam. Men själva innebörden av hadithen är sahih. Varför går vi runt Kaaba? Vad som låter? Ja. Varför går vi runt Kaaba? Det är för att minnas Allah. Varför gör vi sa'i? För att minnas Allah. Hela resan är till för att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också att vi som inte åker på hajj, vi som är hemma, vi delar också en del saker som de i hajj gör. De offrar djur, vi offrar också djur, eller hur? De får inte klippa håret och naglarna, vi får inte heller klippa håret och naglarna om vi ska slakta. De ger dyker och vi ger dyker och så vidare. Så att det finns mycket saker vi har gemensamt när det kommer till vad vi gör och vad folket i hajj gör. Och ni känner säkert till det här. Punkten med att inte klippa håret och naglarna. Och det är för den personen som avser att slakta ett offerdjur. Den personen ska inte klippa håret och naglarna under dessa 10 dagar. Tills man då har slaktat djuret. Så han nämner då att vi ska göra mycket dhikr under dessa 10 dagar. Och då har han nämnt sin hadith att de bästa gärningarna är de som görs under dessa 10 dagar. Och så sa profeten alaihissalam, så gör mycket tahlil, takbir och tahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar och alhamdulillah. Och vissa ulema nämner att den hadithen är yani, godtagbar. Och vissa andra nämner att den är svag, men gärna dess betydelse är autentisk. Så att man ska göra mycket dhikr under dessa dagar. Och sen säger Ibn Rajab att det finns olika åsikter beträffande om man ska göra takbir och dhikr högt eller om man ska göra det tyst för sig själv. Tyst eller högt för sig själv. Och Imam Ahmed och Imam Shafi'i är på åsikten att man ska göra det högt. Ja. Och Imam Shafi'i var på åsikten att man gör det när man ser de här offerdjuren. Medan Imam Ahmed var på åsikten att man gör det generellt, mutlak. Så gör du takbir högt. Och han nämner den kända athar som finns i Bukhari från Abdullah bin Umar och Abu Huraira radiyallahu anhuma, att när de här 10 dagarna kom in så brukar de gå ut på marknaden och göra takbir. Och folket sa efter dem. Ja, det var ju de i Medina. De gick ut på suq, marknaden. Och sa Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Och påminner folket så att de säger efter dem. Inte att de säger i grupp, men att varje person säger individuellt. Och denna athar, inshallah, är autentisk. Ja. Och han nämner också här från en av salaf som sa, jag såg Sa'id ibn Jubayr och Mujahid och Abdurrahman ibn Abi Layla, eller 2 av dessa 3 personer, och de kunniga som då brukade säga under dessa 10 dagar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Och vi sa att man ska göra takbir, säga Allahu Akbar. Man kan göra denna, och den har också berättats från sahaba. Eller man kan bara göra vanlig takbir, att man säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Det funkar också. Eller att man säger denna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa lillahi alhamd. Taib. Och den här takbir, den är mutlak. Det vill säga att du kan säga den under alla dessa 10 dagar, morgon, kväll, när du vill. Och inte som vissa, de säger den bara efter bönen och så vidare, utan den är generell. När du jobbar, du är hemma, du lagar mat eller någonting, gör takbir. Det är mashallah, khair, det är ibadah som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat med. Ja. Han nämner också en annan viktig sak. Och det är att man under de här 10 dagarna ska hålla sig borta från synder. Ihbaru el ma'asi. Akta er för synder. Och Allah subhanahu wa ta'ala, när han talar om dessa 4 månader, så sa han, فَلَا تَضْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Gör inte orätt mot dig själva i dessa månader. Och då säger ulema, Allah har gjort det haram att synda under hela året. Men särskiljer de här 4 månaderna. Så att göra haram under dessa 4 månader är värre än att göra haram utanför dessa månader. Hänger med? Så de här 4 månaderna och de här 10 dagarna mer specifikt ska man ta vara på. Och man ska akta sig för att förstöra sin belöning genom att synda. Han säger här, akta er för att synda, för innaha tahrimu al-maghfiratu min mawasim rahma. För det, yani, vad kan man säga, är ett hinder för att få rahma under dessa högtider. Och han säger att al-maasi sababu al-bu'di wa tardu kama anna ta'a asbab al-qurb wal-wad. Att synder är en orsak till att komma bort från Allah och tard, att bli bortstött. På samma sätt som lydnad är en orsak till att komma nära Allah och att bli älskad av Allah. Och det här är generellt. Att synder för människan bort från Allah. Medan goda gärningar för närmare människan närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Och synder har många, många negativa konsekvenser. Och bland de bästa som skrivit om dessa negativa konsekvenser är Imam Ibn Qayyim i hans bok Dawa Dawa, när han talar om syndernas onda konsekvenser. Och han nämner jättemånga, mer än 70 stycken konsekvenser som drabbar människan som synder. Allahu musta'an. Han säger också sen här, jag vet, han har väldigt fina ord som ibland är lite kluriga att översätta när vi försöker. Han säger al-ghanima al-ghanima bi-intihaz al-fursa fi hadihi al-ayam al-azima. Han säger al-ghanima, yani den stora vinsten i att ta vara på dessa mäktiga dagar. Fama minha iwadun wala laha qima. För det finns ingen dag som kan ersätta dessa 10 dagar. Som kan värdeställas med dessa 10 dagar. El-mubadara, el-mubadara bil-amal. Så skynda er i att göra goda gärningar. Wal-ajala, wal-ajala qabla hujum el-ajal. Och skynda er innan er bestämda tid kommer. Det vill säga innan döden. قبل أن يندم المفرط على ما فعل قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما يسأل. Så skynda er innan det att döden kommer, innan det att den som fallit kort kommer att ångra sig för det han har gjort, innan det han kommer att be att få komma tillbaka för att göra goda gärningar, men hans förfrågan kommer att nekas. قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل. Innan det att döden kommer mellan dig och det som du hoppas på att få utgjort, det du har utfärdat. قبل أن يصير المرء murtahinan fi hufratihi bima qaddama min al-amal, innan det att personen ligger skuldsatt i graven med allt han gjort i detta liv. Och det här är viktigt, mina bröder. Och generellt, att vi måste alla ta vara på livet innan döden kommer. Är det inte så? Irtanimu khamsan qabla khams. Ta vara på fem innan fem. Och vad sa profeten Alisa? Ta vara på livet innan döden. Och han sa också att det finns två gåvor som de flesta människor inte uppskattar. Vilka två gåvor? Fritid och hälsa. As-sihhatu wal-farah. Och subhanallah, många av oss gafflar. Vi lever, yani, slösar bort tiden tills döden kommer. Hatta idha jaa ahadahum al-maut. Ahadahum al-maut. Hatta idha jaa ahadahum al-maut. Tills döden kommer och han säger Rabbi rji'un. Låt mig gå tillbaka. La'alli amal wa amalan salihan. Kanske jag kommer göra bra gärningar i det jag har lämnat. Men det finns ingen återvändo. Har man väl dött, så kallas. Då är det kört. Och subhanallah, Rasul a.s. han gick förbi några gravar. Och han sa att de här personerna, om de fick komma tillbaka och be två raka, det skulle vara mer kär till dem än allt som finns på dunia. Tänk er själv, du ligger i graven. Du får välja mellan två saker. Komma tillbaka och äga allt på hela jorden. Allt. Eller komma tillbaka och be två raka. Alla skulle välja komma tillbaka och be två raka. Subhanallah. Och ni som är här, ni är levande. Ni har möjligheten att göra dessa två raka, eller hur? Så passa på. Innan det är för sent. Innan man ångrar sig. Allah måste ha. Han säger också här: Ya man tala'a fajru shaybati ba'da bulugh al-arba'in. Och du som nått 40 års ålder och börjar få dina gråa hårstrån. Ya man mada 'alayhi ba'da dhalika layali 'ashr sinin hatta balagha al-50. Och du som har några dagar extra och blivit 50 år. Ya man huwa fi mu'tarik al-manaya min bayna 60 wa 70. Och du som har nått åldern av mellan 60 till 70 år. Ma tantadir ba'da hadha al-khayr illa an ya'tika al-yaqin. Vad är det du sitter och väntar på efter allt detta goda annat än att döden kommer? Ya man dhunubuhu bi'adadi shaf'i wal-watr. Amma tastahi min al kiram al-katibin. Och du vars synder är mer än de udda och jämna antalen. Skäms du inte för änglarna som skriver vad du gör? Am anta mimman yukadibu bid-din? Eller är du från dem som förnekar att du kommer att stå till svars för dina gärningar? Ya man zalmat qalbuka al-layli idha yasri ama ana li qalbika an yastanira aw yalin. Och du som yani förmörkat ditt hjärta och gjort den mörkare än natten som kommer, är det inte tid och dags för att du ska mjuka upp ditt hjärta och lysa upp ditt hjärta? Och att du vänder dig till att få från Allah subhanahu wa ta'ala hans rahma under dessa 10 dagar. فَإِنَّ لِلَّهِ فِيهِ نَفَحَاتٍ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ فَمَنْ أَصَابَتْهُ سَعِدَ بِهَا آخِرَ الدَّهْرِ. För Allah azza wa jal ger sannoliken från hans goda under dessa 10 dagar, och den som har fått det, han har fått gott till slutet av livet. Så generellt vackra ord som i slutändan handlar om att ta vara på tiden och inte låta åren bara försvinna. Subhanallah. Och han talade om här innan de tidigare lektionerna om att många muslimer tyvärr, de nöjer sig med att yani Allah är förlåtande. De har inte den här tävlingsandan att kämpa till det goda. Utan de tänker, jag gör lite och sen Allah är förlåtande. Då säger han författaren namn. Även om Allah förlåter dig, då har du ändå missat nivåerna i nästa liv som de
människorna som kämpade i detta liv kommer att få. Är det inte en förlust? Är det inte det? Nej, du kan bli förlåten. Men du kommer inte att komma till Firdaus al-A'la. Eller hur? Att komma till Firdaus al-A'la, högsta paradiset, kräver lite amel. Kräver att du gör någonting. Uppoffringar. Så sitt inte bara där och säg Allah, Rafur, Rahim, Allah kommer förlåta mig. Nej, utan kämpa lite. Gör lite extra. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Där säger han dygden av Arafa tillsammans med Eid al-Nahr. Och av de här 10 dagarna av Dhul-Hijja så är Arafa-dagen den 9:e dagen. Och det blir i år nästa torsdag. Då är det Arafa-dagen. Och Yom al-Nahr, Eid-dagen, kommer att vara på Yom al-Jumma, på fredagen. Och Arafa-dagen är en, mashallah, mäktig dag. Författaren säger att det har berättats i Sahih Bukhari och Sahih Muslim från Umar radiyallahu anhu att en man från al-Yahud, från judarna, kom till honom och han sa: ja, Amir al-Mu'minin, det finns en aya i er bok, en vers. Om denna vers skulle ha sänts ner till oss judar, så skulle vi ha tagit den dagen till en id, till en högtid. Och då så sa Umar: vilken vers syftar du på? Och då så sa han: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Idag har jag fullbordat för er er religion. Och jag har fullbordat min ni'ma, mina gåvor över er. Och jag är nöjd över islam att vara er religion. Och då så sa Umar: jag vet vilken dag den uppenbarades. Och jag vet vilken plats den uppenbarades på. Den sändes ner till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam då han stod vid Arafa Yom al-Jum'a. Ja. Så att subhanallah, det är en väldigt, väldigt mäktig dag, Yom al-Arafa. Den dagen då Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade al-Islam. Är det inte mäktigt? Den dagen Allah azza wa jall gav oss denna stora gåva att han fullbordade al-Islam. Och det i sig själv räcker för att bevisa dygden av Arafa-dagen. Men det kommer att komma mer. Att Arafa-dagen är bland de bästa av dagar. Den dagen då Allah subhanahu wa ta'ala förlåter så otroligt många människor. Den dagen då shaitan är som argast. Han är vred och arg och ilsken. Då han ser hur Allah förlåter människor på Arafa-dagen. Så det är en väldigt, väldigt mäktig dag. Och inshallah så ska man fasta den dagen. Man ska försöka att fasta Arafa-dagen nästa torsdag. Vad får man för belöning om man fastar Arafa-dagen? Vem vet? Vem vet? Vad får man för belöning om man fastar Arafa-dagen? Någon där borta? Ahsant. Man blir förlåten för det gångna och kommande årets synder. Ja. Han säger sen Ibn Rajab att al-Eid är en säsong och högtid av glädje. Farh wa surur. Wa afrahu al-mu'minina wa sururuhum fi dunya innama huwa bimawlahum idh fazu bi ikmal ta'atihi. Och vad är det för högtider som gör de troende glada i detta liv? Han säger att det är de högtider där vi har varit lydiga till Allah subhanahu wa ta'ala. Våra högtider går tillbaka till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Där vi har fått belöning för våra goda gärningar. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har lovat, och förlåtelse. Så som Allah azza wa jall säger: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Säg, ja Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, säg till folket, det är med Allahs fadl, Allahs nåd och hans rahma som folket ska bli glada, lyckliga. Det här är bättre än vad de samlar på sig. Och här betyder det yani uppenbarelsen, dyrkan, de goda gärningarna. Det här är det som ska göra oss glada. Och det är bättre än det som vi samlar på oss.
Så vill han säga här en viktig sak som vi kommer att gå igenom. Att våra id i islam, hur många id har vi? Två. Har vi någon annan åsikt? Så det blir tre. Två stora, du har helt rätt. Och en liten id. Att alla de här id är relaterade till en dyrkan till Allah. Medan andra människor, deras id, har ingenting med Allah att göra för det mesta. Så lyckan i att fira id hänger ihop med lyckan av att ha dyrkat Allah subhanahu wa ta'ala. Och han kommer att bevisa detta här. Han säger att när Rasulullah a.s. kommer in i Medina så fann han att folket i Medina firade två högtider där de roade sig. Och så sa han, vad är det här för något? Och de sa, det två högtider vi hade innan islam. Och då så sa han att Allah har bytt ut dem och han har gett er två andra högtider. Eid al-Fitr och al-Adha. Och den hadithen är sahih. Så Allah subhanahu wa ta'ala bytt ut alla högtider mot de här två högtiderna för muslimerna. Eid al-Fitr och Eid al-Adha. De dagar där man ska roa sig, man ska ha kul, man ska minnas Allah och tacka Allah. Och han säger att det är dagar av förlåtelse och överseende. Så han säger att i dunya har en mu'min tre stycken a'yad, tre stycken högtider. En id som kommer tillbaka och återkommer varje vecka. Och två id som kommer en gång om året. Två id som kommer en gång om året. Vad beträffar den id som kommer varje vecka så är det fredagen. Och hur id och svår. Och det är veckans id. Och han säger att den här id, mashallah idag, det var Jumma. Vad är, yani, baserat på vad? Eller den kommer efter vad? Han säger, huwa mutarattib ala ikmal as-salawat al-maktubat. Den kommer efter att man har fulländat och fullbordat sina obligatoriska böner. För Allah har gjort det obligatoriskt för de troende att be fem gånger om dygnet. Och han säger att ayyam dunya, dagarna i dunya, yani är, man kan säga, veckovis. Yani från fredag till fredag. Allah har skapat på det sättet. Att dagarna i dunya yani baseras på att de är veckovis. Så varje gång man har gått ett varv, man har gjort en vecka av dessa dagar i dunya och muslimerna har fullbordat sina böner, så går de och fullbordar detta med att be yani salat al-jumma. För att det var också under fredagen som Allah fullbordade vad? Allah fullbordade skapelsen, skapade Adam. Allah lät Adam komma ner till jorden. Och det var på fredagen Allah också kommer att låta domedagen infalla. Och människorna kommer att återuppstå. Så det är den dagen där saker och ting fullbordas. Ja. Så han säger att det är också under fredagen som muslimerna samlas. För att lyssna på ett dhikr, påminnelsen, förmaningen och att utföra fredagsbönen. Och därför blev det en id för dem. Och därför är det inte heller tillåtet att fasta eller särskilja fredagen med fasta. För ni vet att man ska inte fasta på id, eller hur? Och baserat på detta så ska man inte särskilja fredagen med fasta. Och han säger också att gå på Jumma liknar Hajj på sätt och vis. Och han berättar från Sa'id ibn al-Musayyib som sa, shuhud al-jumma ahabbu ilayya min hajjati nafila. Att gå på en fredagsbön är mer kär till mig än att göra en frivillig hajj. Och han säger också en annan liknelse mellan fredagsbönen och hajj är att den som kommer tidigt till fredagsbönen får belöningen som att han slaktat en kamel. Och den som kommer efter honom får belöningen av att ha slaktat en ko. Och sen en kepsh, yani en stor tacka lam. Och sen en dejaja, en kyckling. Och sen ett ägg. Just den här liknelsen att du får belöningen av att du har slaktat, vilket man också gör i Hajj. Han säger också att närvara på fredagsbönen innebär att man blir förlåten för sina synder från fredagen till fredagen, så länge man har hållit sig borta från stora synder. På samma sätt som Hajj också gör att man blir förlåten för sina synder som man har gjort innan ens Hajj. Och han nämner också hadithen där Rasulullah alaihissalam säger att solen har aldrig gått upp eller stigit ner över en bättre dag än fredagen. Och han sa också en annan hadith: det är den bästa dagen hos Allah. Den bästa dagen är Yom al-Fitr och Yom al-Adha. Så fredagen är unik hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det nämndes också en annan hadith som vi kan lägga till här: inna hadha yawm u'id. Profeten alaihissalam, han sa att fredagen är en idag som Allah har givit muslimerna. Så den som kommer till fredagen ska göra ghusl. Han ska alltså duscha eller ta ett bad. Och den hadithen finns i Ibn Majah. Så han sa här: inna hadha yawm u'id. Så han kallade fredagen för id. Så vi har många likheter här mellan Hajj och att fredagen och fredagsbönen som han här nämnde. Så han säger att det här är veckans lilla id, som då är relaterad till ens obligatoriska böner som man har gjort under veckan. Och bönen är de mäktigaste gärningarna av islam, som kommer direkt efter shahadatayn. Vad han säger här? Att det är som att vi firar att vi har bett under veckan genom att gå på fredagsbön. Det blir lilla id, blir som en högtid för oss att vi mashallah har bett våra fem salat hela veckan. Och får man då för belöning? Al-jum'a ila al-jum'a. Vad sa profeten al-islam? Mukaffiratun lima baynahunna. Fredagsbön till fredagsbön söder bort vad som sker däremellan, på villkor av att man håller sig borta från el-kabari. Så det är som en liten högtid när man kommer på fredagsbönen, där man firar vad? Att man har gjort islams viktigaste och bästa gärning, som är as-salah efter shahadatayn. Han säger sen, och de andra två id repeteras inte flera gånger per år, utan kommer bara en gång om året. Den ena är Eid al-Fitr, som kommer efter att man fastat Ramadan. Och den kommer efter att man fullbordat fastan av Ramadan, vilket är islams fjärde pelare. De pelarna som islam är byggda på. Så muslimen har fastat Ramadan, den obligatoriska fasta, så gör det att personen blir förlåten för sina synder. Han blir räddad från elden. Och han blir då förlåten av Allah subhanahu wa ta'ala för alla hans tidigare synder. Så Allah subhanahu wa ta'ala har då givit oss, när vi är färdiga med fastan, denna id som en tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi ska minnas Allah och prisa Allah att han har väglett oss. Och under denna id så ber vi och vi betalar sadaqa, yani zakat al-fitr. Och iddagen, id al-fitr, det är yawm al-jawa'iz, dagen av pris, där man får sina belöningar. Där de som fastat belönas för sin fasta. Så den andra id är då id al-fitr. Och varför firar vi den? För att vi fullbordat vad? Fasta, som är islams fjärde pelare. Jag vill att ni hänger med här. Jumma firar vi vad? För att vi fullbordat islams andra pelare. Salam. Eid al-Fitr firar vi för att vi fullbordat islams fjärde pelare, som är fasta. Och sen säger han, den tredje id är då Eid al-Nahr, Eid al-Adha. Och det är den största av alla Eid. Och det är den bästa av alla Eid. Yani den Eid som kommer nästa fredag. Och den kommer efter att man fullbordat al-Hajj, som är islams femte pelare. Så muslimerna fullbordar sin Hajj, blir de förlåten för sina synder. No. Och en Hajj fullbordas genom att man har stått vid Arafah, vilket är en viktig pelare av Hajj, som profeten al-Islam sa, al-Hajj och Arafah. För han talar ju här om dygden av Arafah-dagen. Så att Arafah-dagen och den delen av Hajj är väldigt avgörande. Att stå vid Arafah och att göra dua. Och han säger att Yawm Arafah är den dagen där människorna räddas från elden. Al-Itqu minan nar. Allah räddar folk från elden som står i Arafah. Och de som inte står i Arafah, vi som är utspridda i olika länder, vad gör vi för någonting den här dagen? Yani, efter denna dag kommer då Eid-dagen. Nej, så att även de som inte åker på Hajj är också delaktiga i att få den här belöningen, att få förlåtelse och att räddas från elden. Som vi nämnde med att man fastar, även om vi inte åker på Hajj, så finns den här förlåtelsen. Att Allah Azza wa Jal förlåter folk under Arafah-dagen. Och han nämner också att alla muslimer inte åker på Hajj för att Allah vill underlätta för muslimerna. Utan vi behöver bara göra Hajj en gång i livet. Alhamdulillah. Till skillnad från fastan som görs varje år, en gång om året. Så han säger sen här att om muslimerna då, de som är Hajj, de gör dua, de blir förlåtna. Och vi som inte är här, vi som inte är i Arafah, vi är här och vi gör goda gärningar och vi fastar och så vidare. Så dagen efter är det då dagen av förlåtelse, dagen av Eid. Så att man firar den med att be Eidbönen. Och vi har någonting gemensamt med de som är i Hajj, och det är att båda slaktar. De offrar, de som är här och de som är i Mekka. Så mashallah, han säger också här att salat och att slakta är bland de bästa av gärningar som vi gör på Eid-dagen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, fasalli li rabbika wanhar. Att be till din Herre och slakta. Och att man också ger sadaqa. Och sadaqa alladhi fi Eid al-Fitr. Under Eid al-Fitr betalar man också sadaqa. Så därför har Allah subhanahu wa ta'ala beordrat Rasulullah alayhi wa sallam att vara tacksam till sin Herre över att han har fått al-Kawthar genom att be till sin Herre och att slakta. Ja. Det är också en annan sak som vi kan avrunda med. Att Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han säger att ajallu al-ibadat al-badaniyya as-salah. Att de bästa gärningarna man gör med kroppen, det är salah. Och ajallu al-ibadat al-maliyya al-udhiyya. Och den bästa dyrkan man gör med sina pengar är att slakta. Och de här två sker på Eid-dagen. Att man ber salat al-Eid och sina andra salah och att man slaktar. Så att de här två är, mashallah, unika. De är väldigt mäktiga och stora. Och här är en viktig sak som han här påpekar. Det är att slakta och äta från köttet och ge till sina vänner och ge i sadaqa är bättre än att ge pengar till fattiga. Yani att slakta, att offra Eid har en hög position i islam. Vi ser att ni börjar bli trötta, så vi avrundar, mashallah, och vi kan ta lite frågor om det finns några sådana. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا